om Raoul Wallenberg.
Det är två brev av Raoul Wallenbergs hand som ingår i denna kurirförsändelse. Det ena är ett kort och som det synes tillkämpat hurtigt brev från det helvete dit han skickats efter amerikanska påtryckningar på UD och efter att ha rekommenderats för sitt uppdrag av just brevmottagaren, en ungersk-judisk affärsman i Stockholm. Ett utdrag ur det brevet säger mycket både om situationen i Budapest och om Raoul Wallenberg själv. Han skriver: läget i staden är ytterst äventyrligt. Banditer strövar omkring, skjuter och torterar folk. Bland personalen har jag haft 40 fall av bortföranden och misshandel. I det stora hela är vi på gott humör och gläder oss åt kampen. I Ungern rådde då Wallenberg skrev detta en makaber sistahandsuppvisning av Hitlerrikets resurser och målmedvetenhet att in i det sista nå, som det kallades, judefrågans slutgiltiga lösning. Det var för att försvåra den, i varje fall försöka rädda så många som möjligt undan förintelsen, som Raoul Wallenberg var i Ungern. Svenska regeringen och UD hade inte så mycket med det att göra. Man hade gett efter i den bräckliga neutralitetens namn och gått med på att skicka honom, bristfälligt maskerad som svensk legationssekreterare och med ett diplomatpass som strax efter denna sista kurirpost avgått inte längre var giltigt. Ur så att säga officiell svensk synvinkel var Raoul Wallenberg en parallell till vad som hade hänt tidigare under andra världskriget, nämligen godkännandet av de tyska trupptransiteringarna över svenskt territorium. Division Engelbrekt per tåg är väl mest bekant. Mindre känt är trupptransportfartygen som tilläts passera tätt intill de svenska kusterna. När krigslyckan stod i nazivind hade man fått svälja detta. Varför skulle man inte nu, då segervinden blåste i en annan riktning, kunna godkänna att en Raoul Wallenberg placerades i Budapest därför att amerikansk-judiska intressen ville det? Raoul Wallenberg rivstartar också ett häpnadsväckande räddningsföretag i Budapest och lyckas mot alla odds allt sedan sin ankomst i juli 1944 rädda tusentals liv. Det arbetet skötte han under mycket lite kontakt med den svenska beskickningen och finansierad med medel och under utnyttjande av metoder som var långt ifrån diplomatiskt traditionella. Men uppfyllande sin roll som legationssekreterare så rapporterar han alltså också till Sverige. Det är ett märkligt aktstycke som följer med den sista kurirposten innan den stora tystnaden sluter sig och därefter den så kallade affären Raoul Wallenberg börjar. En affär som ju än idag inte nått något bokslut. Det är därför hans sista brev till UD fortfarande ligger där någonstans bland de hemligstämplade Raoul Wallenberg-handlingarna. Innehållet i brevet har dock kommit att bli känt på andra vägar. Det börjar så här. Sedan den senaste rapporten har de ungerska judarnas läge ytterligare försämrats. Antagligen har 40 000 tagits ur sina hem eller på gatorna och tvungits marschera till Tyskland. Vädret har allt sedan man börjat ordna dessa dödsmarscher varit kallt och regnigt. Människorna sova under bar himmel. Många har avlidit. Den ofattbara fanatism och målmedvetenhet som drev nazisterna lät sig inte hejdas av det faktum att dödstransporterna per tåg till Auschwitz nu inte längre var möjliga från Ungern. Förintelsen skulle fortsätta. Dessutom behövdes slavarbetare vid Stortyska rikets gränser. Den ryska offensiven skulle stoppas av i all hast nyuppförda gränsbefästningar. Således påbörjas i november 1944 det som Wallenberg skildrar i sitt brev, den ungerska dödsmarschen. Vid Eichmann-rättegången i Jerusalem 1961 så kallade åklagaren dödsmarschen, citat, finalen på Eichmanns mordkampanj. Ty det var SS-mannen Adolf Eichmanns egen idé det här. Och hans uträkning var brutalt simpel. Antalet önskade likviderade judar skulle uppfyllas genom att barn, gamla och sjuka dog längs vägen. De starka skulle orka fram och därefter pressas på sina sista krafter i försvarsarbetet. Wallenberg fortsätter så här i sitt sista Sverigebrev. De marscherande sköt oss ned när de inte orkade vidare. På gränsen mottog oss de med slag och misshandel av SS-kommandanten Eichmann, varefter de fördes till skyttegravsgrävning i gränsbefästningen. Han skriver också om hur han själv blir ögonvittne till vad som sker längs landsvägen mellan Budapest och den tyska, nuvarande österrikiska gränsen. Han låter ta bilder för att dokumentera det fasansfulla som ord inte räcker till för. Kanske också för att bryta igenom den mur av misstroende mot sanningen i rapporterna om nazisternas folkmord, som då ännu rådde i vida kretsar. När Raoul Wallenberg skriver detta brev så har dödsmarschen inställts. Istället driver Eichmann samman de återstående judarna i Budapest till ett centralt ghetto. Wallenberg kommenterar det så här i sitt brev. Det är hon nu berövade nästan allt, då det vid flyttningen inte fingo medföra något annat än vad de själva kunde bära. Försörjningsläget blir snart katastrofalt. Varför fortsatte inte Eichmann att låta judarna vandra ut från Budapest mot en säker död längs landsvägen eller i slavarbetslägren? Ja, det berodde inte på att Raoul Wallenberg lyckades rädda så många från det ödet. Tvärtom, dödsmarschen var en av hans svåraste motgångar i den outtröttliga kampen mot Eichmann och hans gelikar. Under de 11 dagar dödsmarschen varade dog uppskattningsvis 10 000 människor, varav flera hundra tog livet av sig själva då de inte längre stod ut. Vägen kantades av lik. Tyfus härjade bland dem med hugg och slag framfösta. I Eichmann-rättegången så sa åklagaren så här. Hemskheterna antog sådana proportioner att till och med de eskorterande ungerska militärerna började göra myteri. Men då inträffade en märklig sak. Himmler själv tillrättavisade Eichmann för att han hade organiserat operationen, och först då stoppades marschen. Så långt åklagaren i Eichmann-rättegången. Självaste SS-chefen Himmler ingrep alltså. Varför? Vad kunde det vara för bevekelsegrunder som fick en av världshistoriens mest blodsbesudlade omänniskor att handla så? Wallenbergs brev ger en uppslagsända till nystandet av de medvetande trådar som styrde den nazistiska mentaliteten. Och det ena han skriver om hur han själv såg människor dö längs landsvägen, och när han skriver, citat, den portugisiske legationssekreteraren såg 42 döda, och vice ministerpresidenten Sölusi bekände för mig att han hade sett 2. Vad de här ögonvittnena såg, det såg nämligen också Auschwitz-kommandanten Rudolf Höss från tågfönstret. Järnvägen mellan Budapest och Wien går nämligen långa stycken parallellt med landsvägen. Höss var på tillfällig genomresa och han upprördes av vad han kunde bevittna. Han upprördes till den grad att han informerade Himmler om vad som pågick. Men hans upprördhet bottnar i helt andra känslor än Raoul Wallenbergs. Hans bevekelsegrund för att be Himmler att inställa dödsmarschen är nämligen samma som Himmlers egna när han beslutar att sätta stopp för Eichmanns initiativ. Det är den prudentlige bödens upprördhet över att slakten inte sköts ordnat, detaljreglerat. Det är inget medlidande, utan det är kravet på kontrollerade former, framförallt kravet på det undangömda dödandet, som dikterar Himmlers och Höss upprördhet inför vad Eichmann hade hittat på. Det här blottar en avgrund i de mödosamma försök som framförallt i våra dagar görs för att stiga ner till en förståelse av omänniskans psyke. Det kastar en gåtfull sidobelysning över förhållandet mellan bödel och offer. Några dagar efter Raoul Wallenberg skrivit sina sista brev till Sverige så möttes han och Eichmann under omständigheter som också de kastar sitt ljus över denna svåra tid och Wallenbergs okonventionella metoder att arbeta. Han bjöd Eichmann på middag. Samvaron mellan människoräddaren och en bödel av en typ som i all sin omänsklighet till och med bröt mot de lagar för bödelsrollen som Himmler och Höss var underkastade. Den samvaron, den kvällen i Budapest, då det ryska artilleriet illuminerade himlen, ger en aning om den känsla och kraft som rymdes hos Raoul Wallenberg. Man kan börja ana vad som ligger bakom det han skrev till sin ungersk-judiske kontaktman i Stockholm i brevet med den sista kurirposten från Budapest den 8 december 1944. I det stora hela är vi på gott humör och gläder oss åt kampen.
Diplomaten som försvann efter kriget i Budapest, där han räddat tusentals judar undan nazisterna. Dokumenten från åren 1945 till 1959 släpptes för 2 år sedan och den 25 maj i år offentliggjorde UD-arkivet från 1950 till 1970. Det rör sig om 14 300 sidor. Arvid Lagerkrantz har granskat materialet.
Det mesta är uppteckningar av samtal med före detta fångar som återvänt till Europa från Sovjetunionen på 50-talet. Här finns brev, promemorier, förhörsprotokoll, tidningsklipp, skisser av fängelser, kartor och fotografier och till och med reseräkningar. Här finns också samtalen som ledande svenskar haft med ledande ryssar, Gromyko, Bulganin, Chrusjov och Kosygin. Bland dokumenten finns också UDs egna bedömningar av läget i spaningarna efter den försvunna Raoul Wallenberg. Sida upp och sida ner upptas av vittnesmål från fångar som alla inleds på samma sätt.
G tillfångatogs den 10 maj 1945 i Blajburg nära den österrikisk-jugoslaviska gränsen. Fördes via Auschwitz till Karaganda i Sibirien. B tillfångatogs i början av 1944 i Rostov och fördes till Baku. K tillfångatogs den 8 maj 1945 i Libau och fördes till lägret Krasnogorsk. S tillfångatogs öster om Berlin och fördes till lägret 271 i Krasnogorsk. V tillfångatogs i Bukarest i augusti 1944 och fördes till olika läger. J tillfångatogs den 12 maj 1945 i Deutschbrot i Tjeckoslovakien. S tillfångatogs...
Och de sovjetiska fängelserna och fånglägren radas också upp.
Ljubljanka, Lefortovskaja, Butyrskaja, Vladimir, Varkuta, Komi, Sverdlovsk, Tajshet, Inta, Krasnogorsk, Kotla, Kirov.
I brev efter brev, i promemoria efter promemoria diskuterar UD-tjänstemännen Wallenbergs ärendet.
Broder, åberopande ditt handbrev den 19 dennes vill jag framhålla...
Broder, återkommande till ditt brev av den 20 dennes vill jag meddela att måndagen den 26 april på förmiddagen uppsöktes beskickningen av en person som sa sig önska lämna viss information om Raoul Wallenberg.
Broder, i anslutning till mitt handbrev den 15 februari och senare utväxlade meddelanden ber jag att få meddela...
För kabinettssekreteraren Schiffertelegram, Moskva den 3/3/1955.
Handbrev Jarring den 1 mars. Bulganin mottager mig till hövlighetsvisit den 4 mars klockan 12 i Kreml. Avser att om tillfälle erbjuder sig, vilket icke säkert, helst som jag icke därom talat med Molotov, beröra RV-saken. Undertecknat Solman, ambassadör Moskva.
personligt och strängt förtroligt för kabinettet.
I de tusentals breven förekommer hela raden av UD-tjänstemän. Sven Dahlman, Per Anger, Stig Engfeldt, R. Hitchens Bergström, K. Allan Belfrag, Sverker Åström, Gunnar Hägglöf, Arne S. Lundberg, Rolf Solman, Jon Lagerberg, Eivind Bratt, Lennart Nylander, Erik Boeman, Johan Bäckfris, Harry Bagge, Torsten Brandel, Lennart Petri, Sten Sundfeldt, Gunnar Jarring, Peder Hammarskjöld, Gunnar Lorentzon, Leif Leifland, Leif Belfrag, Hugo Tam, Sven Allard, Erik Branehjelm, Olle Jödahl, för att nu nämna några. Alla har de arbetat med fallet. Krigsfångar har sökts i många länder. Ambassader och beskickningar har lagt ner mycket arbete. Ständigt återkommande förhörspromemorier av Otto Danielsson och andra polismän blandas med UD-dokumenten. Hela tiden är handlingarna strängt förtroliga. Men nu släpps de alltså till allmänheten. Men 1200 sidor hålls alltjämt hemliga av hänsyn till utländsk makt, till personlig säkerhet eller personlig integritet. Ett enormt pusselläggande ägde rum. Vad är då mest intressant i de tusentals sidorna? Mycket känt tidigare, de många vittnesmålen om hur det var i de ryska fånglägren har kommit ut på olika sätt. Liksom Wallenbergsaffärens allmänna utveckling. Regeringen gav ju ut vitböcker både 1957 och 1965. Något nytt ljus över den långdragna affären ger inte heller dokumenten. Det främsta intresset har istället de exakta, detaljerade uppteckningarna av samtalen med de sovjetiska ledarna. Det började med att vice utrikesministern Dekanossov sa till Sveriges envoyé i Moskva, Staffan Söderblom, 1945 att Wallenberg anträffats av sovjettrupper i Budapest. Sovjetunionens Stockholmsambassadör Alexandra Kollontaj meddelade Wallenbergs mor, fru Maj von Darder och fru Günther, maka till utrikesministern, att Wallenberg befann sig i Ryssland och behandlades väl. Men 1947 sa Sovjets vice utrikesminister Vyshinsky att Wallenberg inte fanns i Sovjetunionen och att han var okänd för Sovjetunionen. 1954 besökte utrikesminister Östnundén Moskva och fick då löfte att Raoul Wallenberg skulle återsändas till Sverige om han hittades i Sovjetunionen. Den stora gruppen fångar återvände i början av 50-talet från Sovjetunionen till Europa. Men det var svårt att få fram bra vittnesmål. Kabinettssekreteraren Arne S. Lundberg är 1954 pessimistisk. Han skriver: de flesta uppgifterna är osannolika, bevisligen oriktiga eller omöjliga att bedöma. Den svenska regeringen och UD pressas av Wallenbergs familj att komma med nya framstötar till Moskva. Man för genom författaren och journalisten Rudolf Philipp en kampanj som UD besväras av. Familjen är irriterad för att man inte får del av alla vittnesmål och ett ständigt gräl pågår om vad som kan publiceras. 1955 säger Bulganin, som då var sovjetisk premiärminister, till ambassadör Solman att krig är krig och där omkom och många människor, antagligen också svenskar. Samma år, 1955, förnekar Gromyko att Wallenberg skulle finnas i Sovjet. Uppgifterna stämmer inte med fakta, sa han till Undén. Solman träffar 1955 ordföranden i Högsta Sovjets presidium, Voroshilov, som säger att det under kriget var lätt att folk försvann. Hans egen släkting har inte återfunnits och Mikojans älsklingsson, som var flygare, har inte heller återfunnits. Jag begär att få bli trodd på mitt ord, du är en gammal man, sa Voroshilov, som fortsatte. Under kriget promenerade jag en eftermiddag ensam på en enslig stig utanför Leningrad. Plötsligt hade jag framför mina fötter ett avhugget manshuvud. Det hade tillhört en ung, blond man. Jag undersökte terrängen omkring för att om möjligt finna kroppen, men jag fann icke spår av den. Inga strider hade förekommit åt detta håll. Voroshilov verkade tagen av sin egen skildring när han tillade: jag tror att jag har sett flera döda än levande i mitt liv. 1953 hade Stalin avlidit och Chrusjtjov blivit första sekreterare i kommunistpartiet. Beria avrättades den 16 december och 1954 avlider Vyshinsky och 1955 avgår Mikojan. Nya ledare kom till, men samma besked gavs. Bulganin sa till Solman 1955 att det finns så många skojar och lögner i världen att det vore oanständigt att fästa mer avseende vid deras uppgifter än sovjetregeringens officiella förklaringar. Modern kunde han förstå. Hans egen hustru vägrade trots bevis att tro att hennes bror stupat vid anfallet på Berlin. Men den svenska bevisningen av Wallenberg, att Wallenberg suttit i ryska fängelser, blev allt starkare. Och i mitten på 50-talet fick man tag i en tysk medborgare som suttit i rysk fångenskap, Gustav Richter. Och han sa så här.
Wallenberg und ich wurden sehr bald Freunde. Während des Monats Februar 45, den wir zusammen im Lubjanka-Gefängnis verbrachten, war er guten Mut und sehr guter Laune.
Wallenberg och jag blev snart vänner. Under den månad vi satt i Lubjanka-fängelset var han vid gott mod och på mycket gott humör, säger Gustav Richter. 1956 reste Tage Erlander, statsminister, och inrikesminister Gunnar Hedlund till Moskva och hävdade att man med absolut visshet kunde säga att Wallenberg satt i ryska fängelser 1945 och 1946. De mötte Chrustjov, Bulganin och Molotov. Och följande dialog utspann sig, nedtecknad av Olof Palme som var med som sekreterare. Erlander.
Ett avvisande svar från er skulle rivas under mycket av det vi båda eftersträvar. Vi hyser ingen misstro mot Sovjetregeringen. Vi tror att det rör sig om ett missförstånd.
Chrustjov.
Våra förbindelser gestaltar sig mycket bra. För så vitt ni inte planerar att upprepa fälttåget vid Poltava ska jag vid Guds namn bedyra att jag talar sant. Jag vill inte såra era känslor, men vi har en föreställning om att det ligger inrikespolitiska motiv bakom. För oss antar saken nästan en förolämpande karaktär. Det blir inte flera skriftliga eller muntliga förklaringar i denna fråga.
Jag vill försäkra herr Chrustjov, och jag vet att bondehövdingen vid min sida delar denna uppfattning, att vi icke önskar ett nytt Poltava.
Jag är mycket glad att höra detta eftersom jag kommer från Ukraina. Min sömn blir i fortsättningen ostörd. Jag ska omedelbart telegrafera till min dotter i Kiev.
Det är rimligt att ni tittar på vårt material.
Nu utbryter en intern diskussion på den ryska sidan när Gunnar Hedlund håller sitt tal på svenska. Och Hedlund pläderar för en gemensam kommitté som ska granska materialet. Bulganin övertygas nu av Chrustjov och säger att intet hindrar att ni sänder ett material till oss. Herrar Hedlund och Molotov kunde gemensamt granska materialet. Och Chrustjov utbrister.
Titta vilka liberaler vi är.
Vi ser detta som ett tillmötesgående och litar på er objektivitet.
Om det kunde förbättra våra relationer skulle jag inte tveka att till och med begå en stöld för att skaffa fram Wallenberg.
Vi ser detta inte blott som gästfrihet utan som ett offer på vänskapens altare.
Bulganin säger nu är det dags för lunch och ikväll Romeo och Julia, imorgon samtal klockan 11, men redan i eftermiddag kan Molotov och Hedlund träffas. Det blev en gemensam kommuniké som publicerades i Pravda och andra sovjetiska tidningar och nyheten spreds som en löpeld i fånglägren att om Wallenberg hittades så skulle han få återvända till Sverige. Sovjetledarna lovade också att granska materialet. Tage Erlander blev intervjuad på Bromma när han kom hem och han sa så här.
Ja, vi la ju från den svenska sidan en kolossalt stor vikt vid Wallenberg-frågan. Och jag tror nog att man bland de ledande i Sovjetunionen förstår vilken stor betydelse som den svenska regeringen och den svenska opinionen tillmäter att denna fråga löses på ett tillfredsställande sätt. Dessutom så hade vi ju tillfälle att lägga fram ett material som vi anser vara tillförlitligt. Och det materialet är för närvarande föremål för en, så vitt vi förstår, omsorgsfull prövning. Och vi tycker därför att vi har vissa anledningar att hoppas att vi ska kunna få ett tillfredsställande svar. Även om man inte ska vara alldeles säker.
Tage Erlander 1956. I Sverige arbetade familjen vidare och uppvaktade kungen och FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld som 1956 besökte Moskva. Jag fann det för saken inte gagneligt att beröra Raoul Wallenberg i samtalen med de sovjetiska ledarna, skriver Hammarskjöld till familjen. Ett år efter Erlanders och Hedlunds besök i Moskva kungör utrikesminister Gromyko att Raoul Wallenberg plötsligt dog av en hjärtinfarkt i Lubjanka-fängelset i Moskva 1947. Den slutsats bör dragas att han är död, skrev Gomyko, som skyllde på Sovjetunionens säkerhetsminister Abakumovs brottsliga verksamhet på 40-talet. Denne hade avrättats 1954. Arne S. Lundberg ansåg att det troligaste var att Wallenberg var död, men han kunde ha tappats bort eller varit i dålig kondition. Kärlek till sanningen är säkerligen inte anledningen till svarets formulering, skrev Arne S. Lundberg. Utrikesminister Östnundén trodde 1957 att Wallenberg var död och skrev så här: vi har enligt min mening inte anledning att hålla igång ett kontinuerligt gräl med Sovjet sedan vi nu sagt vår mening om var ansvaret ligger. Men UD fortsatte att samla vittnesmål och ansåg att det fanns synnerligen starka bevis för att Wallenberg fanns i Vladimir-fängelset. Två före detta justitieråd ansåg 1960 att det var sannolikt att Raoul Wallenberg varit vid liv åtminstone i början av 50-talet och då befunnit sig just i Vladimir. 1960 skrev Tage Erlander ett brev till Chrusjtjov: jag vänder mig till er på grund av fallets exceptionella och humanitärt ömmande natur, heter det. 1961 sa Chrusjtjov till Solman att ni kan lika gärna fråga varför Karl den XII angrep Peter den Store. Stör mig inte med dylika frågor som ej bottnar goda vänskapliga avsikter utan fullfölja andra uppsåt. Efter exakt 15 minuter tog han avsked och satte sig demonstrativt att arbeta vid skrivbordet. Utrikesminister Torsten Nilsson besökte Moskva 1963. Gromyko sa att man inte kan fästa avseende vid rykten. Han syftade på Nanna Svarts vittnesmål om att en rysk professor berättat för henne att Wallenberg var i livet. Torsten Nilsson svarade: men uppgifterna kommer från en internationellt bekant svensk professor som dessutom är känd för sympatier med Sovjetunionen. Gromyko invände: det vore sårande. Här avbröt sig den ryska utrikesministern och fortsatte: vi vet väl vad som händer i vårt eget hus. Torsten Nilsson gav sig inte utan tog upp frågan med Chrusjtjov som svarade: jag har svårt att tänka mig att en person med sympatisk inställning till Sovjetunionen kunde lämna dylika lögner. Det måste vara en elak människa. Jag kan inte återuppväcka honom. Ej heller kan man låta en smed göra honom på nytt. Om detta vore möjligt skulle order lämnas att smida honom på nytt. Chrusjtjov berättade om sin egen son som omkommit i kriget som flygare utan att man visste var. 1964 besökte Chrusjtjov Sverige, men förnekade att Wallenberg fanns i Sovjetunionen. Och då från det här besöket finns det egentligen mycket lite i det här nu släppta Wallenberg-arkivet. Men Erlander sa så här vid en presskonferens efter det besöket:
från sovjetisk sida har man förklarat att man på grundval av de upprepade svenska hänvändelserna gjort en förnyad undersökning. Man vidhåller sitt tidigare besked att Raoul Wallenberg icke finns i Sovjetunionen. Vi känner djup besvikelse över att man på sovjetisk sida icke har ansett sig kunna göra mera i denna fråga. Trots att de många framställningar som regeringen gjort efter det besked från sovjetisk sida som lämnades 57, trots att det har blivit resultatslösa, kommer vi icke att ge upp våra strävanden i denna sak.
Tage Erlander, 1964. Gromyko sa att vad beträffar den sovjetiska vetenskapsmannen så måste det vara ett missförstånd. Ingen kan ha sett vad som inte fanns att se. Miljoner har omkommit under detta krig. Om vi sa att vi skulle fortsätta undersökningarna så skulle detta icke motsvara verkligheten. Det skulle möjligen lugna eder, men det skulle icke ge eder något. Det skulle närmast bedra eder. Erlander svarade: det är synd att ni har denna inställning. Om saken dras upp inför offentligheten kommer det att visa sig att jag har tillskrivit Chrusjtjov, men att jag inte ens fått så mycket tillmötesgående att man försöker klara upp denna enda punkt om vetenskapsmannen. 1965 var Erlander i Moskva och mötte Kosygin som tillbakavisade alla krav. Och han sa: ni ställer mig i en mycket svår situation. Raoul Wallenberg dog i Lubjanka 1947. Mer har vi inte att säga. Om ni så tog struptag och skakade mig så skulle det inte gå att skaka fram något. Erlander sa: det är i alla fall bra att ni går med på att publicera vad som hänt mellan den svenska professorn Svarts och den ryska vetenskapsmannen Miasnikov. Kosygin sa till sist: vems är felet för det här?
Ja, det är Hitlers och hans medarbetare som skapade allt elände i Europa. Det är till honom vi ska skicka räkningen. Den svenska regeringen och utrikesdepartementet har sedan fortsatt efterspaningarna och kabinettssekreterare Leif Leifland säger idag att eftersom man i Sverige är övertygad om att det måste finnas mera material om Wallenberg i Sovjetunionen och man inte kan godta förklaringen som Gromyko kom med 1957, så fortsätter efterforskningarna. Tage Lander säger...
Ja. Men det är klart att jag har full förståelse för Khrushchev som hade förlorat sin son och så vidare, att han tyckte att det var konstigt, Khrushchev alltså, tyckte det var konstigt att vi höll på att tala om det här ideligen. Det är en annan bedömning av människolivet och människovärdet som möter.
Du har ju fört samtal med många ledare ute i världen. Men när man får del av de här dokumenten och får lyssna till hur det skämtades, man talade om att ta struptag och man talade om att ta fram en smed och man talade om Poltava och så vidare. Går det till så i det internationella umgänget?
Nej, det gör det ju naturligtvis inte. Men det är väldigt... De ryska ledarna har ett väldigt konkret språk. Det märker man ju även när man läser vad deras tal och så vidare. Och jag ska säga det att bakom allt det där skämtet om Poltava och att det fanns risker för att Sverige skulle anfalla Sovjetunionen och så vidare, så fanns det faktiskt en reell oro för att Sverige skulle ansluta sig till en aggression, anfall mot Sovjetunionen. Och att Wallenbergsaffären var ett uttryck för förberedelserna till att skapa en stämning mot Sovjetunionen. Det var inte bara retorik, utan de var rädda då vid den tidpunkten. I varje fall 50-talet.
Nina Lagergren, du är syster till Raoul Wallenberg. Du har också tagit del av de här många dokumenten som UD nu släpper fria. Vad blir din reaktion då?
Först och främst är det ju en fruktansvärt uppskakande läsning för mig att hela Raoul Söder på 1945 rullas upp igen med alla ohyggliga skildringar av fångars existens i Gulag och de försummelser som gjordes från UDs sida från första början och som har visat sig så ohyggligt ödesdigra för Raoul.
Tycker du att du har fått någon ny bild av hur det gick till ur UDs horisont?
Det är väl den bristande handlingskraften från början och att man inte tog till någon form av utväxling eller utbyte som det kommer fram i vittnesmål efter vittnesmål i papperna att andra länders fångar, att det alltid var någon form av utväxling eller någon form av utbyte i sammanhanget som gjorde att de blev fria.
Men när man hör de här olika uttalandena från till exempel Erlander och Hedlund och andra svenska företrädare, då får man ändå ett intryck att man ständigt hackade på ryssarna. Man tog upp det här gång på gång och det gör ändå ett intryck av att man försökte få loss honom.
Ja, det är självklart att det gjordes. Men det kanske inte var det språk som ryssarna förstod.
Om man tittar på den här frågan idag, du har levt en stor del av ditt liv med Raoul Wallenberg-frågan.
Ja.
Står man ut med det?
Ja, mina föräldrar förde ju en kamp in i det sista. Och det känns som vår absoluta skyldighet att fortsätta deras kamp. Och nu när det har blivit en rörelse för Raoul över hela världen Och hans öde och hans gärning har inspirerat människor och ungdomar. Och det har skapats skolor i hans namn och gator och torg. Och han har blivit amerikansk hedersmedborgare. Så är det min innerliga förhoppning att allt detta ska få ryssarna att ge med sig. Och jag ber som syster att de ska lägga fram sitt material.
Och det sa Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren. Reporter var Arvid Lagerkrantz och det här var en repris från Nyhetsmorgon den 25 maj.
Och här lite om Raoul Wallenberg, inspelat augusti 1989.
Raoul Wallenbergs syskon har inbjudits till Sovjetunionen tillsammans med företrädare för föreningen Raoul Wallenberg. Ambassadör Per Anger, som tjänstgjorde tillsammans med Wallenberg i Budapest i Ungern i andra världskrigets slutskede, berättar om beskedet som gavs av den sovjetiske Stockholmsambassadören Boris Panken.
Det som vi har väntat på hela tiden, nämligen att varför skulle inte också Raoul Wallenberg bli delaktig av den här glasnostperioden? Och vi har bara väntat på det, och nu kommer det.
Vad sades under det här mötet med Boris Panken i Marieberg på den sovjetiska ambassaden?
Det enda jag kan säga är att han framförde den här inbjudan till oss och att vi själva fick säga ungefär vilken tid som skulle passa oss. Och vi förstod att det skulle bli ett möte på ganska hög nivå.
Fick ni något besked om ni kommer få träffa Gorbatjov själv?
Ja, det fick vi inget besked om, för att det är väl även för ambassadören här en ganska omöjlig sak att säga om Gorbatjov råkar vara där just då och om han har tillfälle att träffa oss. Men det är klart att det skulle vara ett starkt önskemål från vår sida.
Ambassadör Anger varnar dock för en allt för stor optimism inför mötet i Moskva. Under 4 decennier har svenskarna fått samma svar i Moskva. Raoul Wallenberg dog i Ljubljanka-fängelset 1947.
Det är klart att vi har ju blivit brända under åren och det är därför som det lever ju kvar hos oss detta, att vi ständigt har fått höra den här upprepningen av det svar som vi aldrig har trott på. Så att det är klart att optimismen är väl i så fall begränsad.
Men under inflytande av Gorbatjovs reformpolitik har intresset för den svenska diplomatens öde ökat i Sovjetunionen. Och sovjetisk press har publicerat allt fler artiklar om Wallenberg under senare år.
Men man skulle inte fortsätta tala om Raoul Wallenberg i Sovjetunionen om han var död 1947.
Kan du säga någonting om vilka önskemål ni har lite mer konkret gentemot de sovjetiska myndigheterna?
Ja, önskemål är naturligtvis att Raoul Wallenberg får återvända till Sverige.
Ambassadör Per Anger intervjuad av Claes Lövgren.
Men några dagar senare, i augusti 89, så låter det så här.
Raoul Wallenbergs släktingar som inbjudits till Sovjetunionen för att diskutera Wallenbergs försvinnande med de sovjetiska myndigheterna kommer inte att få några nya informationer om fallet. Detta säger Sovjetunionens pressattaché i Stockholm till TT. Släktingarna kommer vid sitt besök i Moskva i oktober att få träffa högre tjänstemän inom KGB och utrikesministeriet, som då väntas redovisa det material som legat till grund för myndigheternas bedömningar av fallet Wallenberg.
Första september 1989, Raoul Wallenberg.
Sovjetunionen vidhåller att Raoul Wallenberg dog i ett sovjetiskt fängelse 1947. Chefen för sovjetiska utrikesdepartementets historiska avdelning, Felix Kovaljov, sa idag att det finns skriftliga dokument som styrker detta. Wallenbergs anhöriga ska dock vid sitt besök i Moskva i oktober få möjlighet att på egen hand försöka finna andra förklaringar till Raoul Wallenbergs öde enligt uttalandet i Moskva.
Januari 1990, Raoul Wallenberg.
Den ökände nazistledaren Adolf Eichmann var en av många kontakter som den svenska diplomaten Raoul Wallenberg hade i sitt arbete för att rädda tusentals judar i Ungern. Eichmanns namn och telefonnummer i Budapest återfinns också i den kalender som Raoul Wallenberg förde från juli till december 1944 och som nu publiceras i tidningen Expressen. Den före detta diplomaten Per Anger som samarbetade med Wallenberg i Budapest säger till Ekot att anteckningen om Eichmann kan ha gett ryssarna en bekräftelse på misstankarna att Wallenberg var agent för nazisterna. Anger tror dock inte att det var avgörande för ryssarnas beslut att föra bort Raoul Wallenberg.
Den 25 oktober 1990.
Nästa vecka är det premiär för den första sovjetiska filmen om Raoul Wallenberg. Men redan nu har vår Moskva-korrespondent sett filmen och träffat upphovsmännen.
Det här är en dokumentärfilm om Raoul Wallenberg och den är hållen i en alltigenom positiv ton. Här beskrivs för första gången för en bredare sovjetisk publik Wallenbergs insats under andra världskrigets slutskede för att rädda ungerska judar från att skickas till koncentrationslägren. Men huvuddelen av filmen handlar förstås om vad som hände sen, efter att Raoul Wallenberg gripits av sovjetiska trupper och skickats till Gulag-arkipelagen. Den officiella sovjetiska ståndpunkten var och är fortfarande att Wallenberg avled 1947 i ett sovjetiskt fängelse efter en hjärtinfarkt. Men i filmen vandrar man runt i olika fängelser och läger och söker efter spår och vittnen som mött Raoul Wallenberg efter 1947. Några direkta nya ledtrådar som har varit okända i väst kommer filmen egentligen inte med. Det unika är att allt det här presenteras för en sovjetisk publik där Wallenbergfrågan intill helt nyligen varit tabubelagd.
Det är svårt. Nya svedigelser, несомненно. Vi tror att проявится ни один, ни два, ни три.
Förhoppningsvis kommer filmen leda till att fler personer som mött Wallenberg nu kommer att träda fram, säger Leonid Gurjevich som tillsammans med Alexander Rodnjansky gjort filmen. Det är inte längre möjligt i dagens Sovjetunionen att lägga locket på i Wallenbergfrågan, säger de två. Sanningen kommer att tvingas fram och alla fakta finns hos säkerhetspolisen KGB, även om man där förnekar det, menar de. Jag bevarar förhoppningen att Raoul Wallenberg fortfarande är i livet. Jag vill i varje fall inte definitivt för mig själv utplåna den möjligheten, säger Leonid Gurjevich. Alexander Rodnjansky instämmer, men säger att det ändå är svårt att föreställa sig en utländsk diplomat som kommer ut efter 40 år i sovjetiska fångläger. Sten Sjöström, Moskva.
September 1991.
Idag offentliggjorde utrikesdepartementet innehållet i de fem dokument om Raoul Wallenberg som KGB-chefen igår kväll i Moskva överlämnade till svenska representanter. Men kabinettssekreterare Pierre Schori vid UD är inte helt nöjd med innehållet i dokumenten.
Vi är ju utomordentligt nöjda med den här nya attityden hos KGB. Men däremot är vi inte tillfreds med det material hittills som har kommit fram, och vi fäster stort hopp vid den kommission som där Martin Hallqvist ingår från Dadel och andra internationella experter, att de nu ska få tillgång och kunna gräva ordentligt med KGB:s.
Schori sa också att den nya öppenheten i Sovjetunionen gör att tidigare KGB-anställda som haft tystnadsplikt nu får uttala sig och kan hjälpa till att lösa gåtan Raoul Wallenberg. Den svenska regeringen har aldrig godtagit den sovjetiska versionen som säger att Wallenberg dog redan 1947. Man har tillsammans med hans släktingar hela tiden arbetat med siktet inställt på att finna honom i livet, nu 79 år gammal. Men det finns ingenting i de fem KGB-dokumenten som säger att Wallenberg levde efter 47, säger Martin Hallqvist som handlägger frågan på utrikesdepartementet.
Den 10 mars 1992 så tog Sivert Öholm i TV-programmet Svar direkt upp frågan igen om Raoul Wallenbergs öde.
Wallenberg har stått på dagordningen i 50 år snart. Och varje gång som den svenska regeringen träffar ryska regeringar så tas den här frågan upp. Historikerna, de har sedan länge varit övertygade om att Wallenberg är död. De anser sig ha tillfredsställande bevis för det. Och det har de i den dödsattest eller rapport om hans död som ryssarna frisläppte så sent som 1989. Och så sent som igår så framträdde en KGB-chef i TV3 och bekräftade att Raoul Wallenberg av misstag dog under förhören i fängelse 1947. Allt tyder på alltså att Wallenberg är död. Men då kan man fråga sig, varför fortsätter då svenska utrikesdepartementet och Wallenbergföreningen sina undersökningar så som om Wallenberg fortfarande lever? Är det inte dags att avskriva varje möjlighet att återfinna Wallenberg i livet? Du, Helene, du kommer direkt från Moskva idag dessutom, där du har ytterligare forskat i dokument. Finns det någonting som har fått dig att tro att Wallenberg faktiskt fortfarande lever?
Nej, det finns ingenting som har fått mig att tro att Wallenberg lever fortfarande.
Men du var rätt länge övertygad om att det var så. Och du har ju sysslat med den här frågan under väldigt många år.
Jag sysslar med den några år kan man säga. Och jag försökte väl vara öppen för frågan.